Avsnittet sponsras av Bugaboo. Deras vagnar har designats för att göra ditt liv som förälder enklare. Allt från supersmidiga vagnen Ant som inte blir större än ett handbagage till Donkey som enkelt växer till en dubbelvagn när det går från ett barn till två. Läs mer på bugaboo.com. Det här avsnittet sponsras också av Semper. De gör riktig mat för barn, naturligt odlad, med goda smaker och helt utan tillsatser. Precis som hemma i köket. Avsnittet sponsras också av Kry, appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller en psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård. Oftast inom några få minuter. Kry har öppet dygnet runt, varje dag, hela veckan, året om. Ladda ner appen i App Store eller i Google Play. Bör man gå hem tidigare inför en tvillingförlossning? Vad finns det för lifehacks för att fixa vardagen med på pricken jämngamla barn? Och hur uppfostrar man tvillingar så att de utvecklar egna personligheter och inte ständigt jämförs med varandra? I det här avsnittet av Rulla Vagnpodden får vi höra svaren som föräldrar till tvillingar suktar efter. Ingen tid att förlora, nu drar vi igång. Kanske är du en av de föräldrar som fått se två små pickande hjärtan på ultraljudet. Idag gör vi ett efterlängtat temaavsnitt om tvillingar. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rulla Vagn. Inför de flesta avsnitt som vi gör så brukar jag ha ganska bra koll på ämnet. Men just att vänta och få tvillingar känns som något som man måste uppleva för att helt förstå. Men här för att guida oss i livet med två småttingar samtidigt har vi Susanne Östman som har över 20 års erfarenhet som barnmorska och dessutom håller tvillingkurser på babygruppen. Hej Susanne!
Hej!
Hej, välkommen hit!
Tack!
Ja, vad härligt att du är här.
Ja, kul ja,
det är många som har efterfrågat ett sånt här tvillingavsnitt länge.
Ja.
Mm. Du träffar ju väldigt många föräldrar som väntar tvillingar på dina kurser. Vilka är de vanligaste frågorna som du får?
Jag skulle nog säga att de vanligaste frågorna handlar om faktiskt tiden efteråt. När barnen är födda. Och det här är en stor skillnad tycker jag från föräldrar som väntar ett barn. Där mycket fokus är på kanske förlossningen. Här är det mycket frågor efteråt tycker jag. Hur ska man få ihop det? Mat och sömn. Ska man amma? Ska man ge på flaska? Och rent praktiska frågor om tiden efteråt.
Just
praktiska tips. Men även oron kanske om de föds för tidigt. Vad händer
ja,
och så?
Precis. Vi kommer prata lite mer om det idag just med graviditeten och förlossningen. Spännande. Så hur skulle du säga att de flesta upplever det här beskedet att man väntar tvillingar? Liksom, vad blir man glad över eller rädd för? Och vad brukar reaktionerna vara?
Ja, det här är en liten kul fråga för det är oftast den, vi pratar om den på kurserna. Hur beskedet är och hur det tas emot. Så. Och man får ju veta ganska tidigt i sin graviditet med att man väntar två genom att man gör tidiga ultraljud. Och för de flesta blir det lite chockartat, men många har också känt på sig det väldigt tidigt.
Okej.
Ja. Det som är typiskt tycker jag efter alla de här när vi har pratat om det är att det skiljer sig en del mellan den gravida och partnern oftast, hur man känner. Den gravida reagerar oftast mera känslomässigt. Man tänker, men hur ska det bli kroppsligen? Hur ska jag klara av det här och vänta och bära två och så? En partner mera blir, vi brukar skratta åt det, men alla känner lite likadant, att man blir mera praktisk.
Huslägenhet,
hiss och bil och så. Så det här är lite olika efter alla gånger vi har pratat om det, så är det lite genomgående.
Ah, vad intressant.
Men efter en stund så här i det här omvälvande beskedet så tycker jag nog att så känner sig de flesta ganska, eller väldigt utvalda faktiskt.
Och det glada. Är en väldigt speciell grej.
Ja, faktiskt. När det har lagt sig lite grann.
Vad härligt. Vi kommer ju såklart inte kunna prata om precis allt som rör tvillingar idag. Men vi har ju fått jättemånga lyssnarfrågor som vi ska köra igång med. Är du redo, Susanne?
Ja, absolut.
Ja, nu kör vi. Hej, tack för en superbra podd med superbra gäster. Lyssnade på typ alla under vår graviditet och kände mig som en superpappa som kunde allt. Så kul att ni kör ett avsnitt om tvillingar. Tack själv. Våra är idag 11 veckor. En pojke och en flicka. Vi har varit hemma sedan födseln tillsammans och börjat få lite rutiner. Grabben var inget fan av tutten så flaskmatas mest och tösen tuttar till 80%. Frun pumpar för att han också ska få lite. Båda växer som de ska och mår bra. Pojken sover typ 21-06 med 2 matstopp på vägen. Ibland i sin säng och ibland hos mig. Tösen har svårt att somna men brukar komma till ro runt 23. Ammar till och från under natten. På dagarna sjalar vi mycket då de inte gillar vagnen. Så till frågan. Jag ska snart börja arbeta igen på 75%. Vad är bra för oss att tänka på när frun är själv hemma? Vi är båda nervösa inför detta. Vad gör man när båda skriker outtröttligt? Eller när ingen vill sova? Ja, vilka bra frågor.
Ja, verkligen.
Kan vi inte liksom börja lite med det här med lifehacks? När man har tvillingar. Alltså rent praktiskt, de här vardagliga grejerna. Hur kan man förenkla så här? Blöjbyten, mat, sömn, allt detta.
Jag tänker att man lite också allmänt så där före förlossningen, att man preparerar sig lite och tänker till att det faktiskt blir lite ont om tid när de här väl är födda, att man förbereder sig. Både, det finns en tanke kanske att man är hemma lite grann i slutet av sin graviditet, att kan man så förbered och kocka och frys in mat och sådär, så att man har det, sånt som man inte kommer ha tid med efteråt. Och nyttja, brukar jag säga, frysdisken, även om inte det kanske är det mest hälsosamma. Och har man tid så handla online om man har möjligheter. Jag tänker att man ska förbereda allt sånt lite grann. Hur kan man underlätta?
Just det.
Även det här, finns vissa saker man behöver till två. Kan man låna av kompis? Alltså det är klart liksom. Man behöver ju två av mycket.
Ja.
Och det kanske man det kan låna av sina kompisar. Så mer att man förbereder sånt som man kan förbereda innan. Att man tänker till den när man väl sitter i det. Jag tänker också så här att man... Det här när det gäller blöjbyten och matningar, att det är viktigt sen att man tänker på att man synkar det här. Och förhoppningsvis är man två i det här nu då, eller får man ta hjälp av någon annan om man är ensam i det. Men att man synkar för att underlätta. Sen finns det mycket praktiska tips där som man har fått av många tvillingföräldrar, vad underlättar och sådär.
Vad kan det vara?
Ja, men det är när man tänker till sen i amningsstunder till exempel.
Precis.
När man väl kommer hem.
Finns för det ju... där undrar man ju när man bara liksom har haft ett barn i taget. Ja. Hur går det till?
Ja, precis.
När det är två som vill ha mat samtidigt.
Och jag tänker det här med om vi skulle ta amningen där, om man har tänkt att man verkligen på BB nyttjar. Och jag tänker att man lär känna en och en i taget. Att för de är ju olika. Mm. Lär känna en och en, hur fungerar de vid bröstet? Och hur en kanske är verkligen energisk och en är lite långsam. Och en gillar den ena sidan av tutten och den andra tar hellre den andra. Att man lär känna dem.
Just det.
Men att man innan man åker hem från BB, att man lär sig faktiskt hur gör man när man ammar två. För att spara tid efteråt sen. Så att man nyttjar lite tiden på BB för att lära sig det här. Sen när man kommer hem så är det väldigt många, jag tycker när jag pratar med många tvillingföräldrar, att man, det får vara lite stökigt hemma. Många använder tycker jag, som har funkat jättebra, att man har sin hörna där man ammar eller där man har sina saker.
För just när man väl sätter,
när man väl sätter sig så sitter man. Det är svårt att komma loss där. Men en sak som många har och som har varit ett bra tips är att man faktiskt har någon lite tjockare madrass kanske på marken, i vardagsrum eller var man nu sitter någonstans. Mm-hmm. Där man faktiskt kan sitta och lägga ner barnen. Man har nära till hands. Där kan man ligga och amma. Och där kan man sitta. Och man kan lätt lägga ner ett barn i taget.
Så om de somnar lite vid bröstet.
Ja, men precis. Istället för att kanske sitta högt upp på en stol. Att det är svårt att liksom... Då är det lättare när man sitter på den här madrassen. Det är många som har den här. Och där har man allt. Man kan byta blöjor och man kan göra det mesta på den här madrassen.
Just det. Så det är man har tips. Liksom en station där man kan sköta det
praktiska. Lite så. Det är många som har varit en livräddare för många. Lite tips. Så.
Just det. Här gör de ju lite olika med amning och flaskmatning. Mm. Det funkar ändå bra, eller? Om man vill helamma tvillingar, så liksom... Funkar det eller hur brukar det vara?
Absolut, så lite hur man känner själv. Och vill man bara helamma, då är ju tanken är ju så att ammar man två så produceras det också mjölk för två. Mm. Sen tycker jag nog i praktiken så är det ju mera vanligt tycker jag att man gör både och.
Precis, så att man kan få avlastning också.
Ja, i praktiken så är det mera så att de gör både och.
Bra, just det här kring sömnen tänker jag att man funderar mycket på i början. Mm. Har du några tips för att få till de här bra, du pratade om synkning, men bra sömnrutiner just precis i början?
Mm. Och det är nog mer att synka, det är väl liksom lite receptet. Sen är ju alla så unika det här, hur mår de? Mm. Är det något barn som har mer ont i magen än det andra? Det kan ju vara, man får ju se olikheter här. Men...
Precis som alla andra bebisar.
Ja, precis.
Olika varandra.
Precis, jag tänker, men att synka dem faktiskt och göra det relativt tidigt. Att man tänker, när det är sömn så är det sömn och man väcker dem samtidigt och så.
Precis.
För att få någon typ av rutin.
Mm. Ja. Får de sova tillsammans när de är nyfödda? Eller det är inget med plötsligt spädbarnsdöd eller något sånt där.
Och de är ju så trygga i att vara nära så att... Det är jättehärligt att se de här två. Man nu skulle sära på dem lite grann så snart så ligger de jättetätt. Mm. Så att de är ju beroende lite grann av varandra sen magen.
Mm.
Så att där är de trygga med varandra.
Härligt. Mm. Här bär de ju båda barnen i sjal. Och jag har sett det här när liksom tvillingföräldrar kommer med en på magen i bärsen och en på ryggen.
Mm.
Är det lite av en så här livräddare för att klara sig när man är själv hemma med barn? Eller med tvillingar?
Ja, många barn vill ju ha den här närheten och är ju lugnast så. Sen är det vissa, även där individuellt, som en del som sover jättebra i vagn eller i säng också när de sover nära varandra. Och en del gillar inte det, utan då är det fal eller sele som funkar bra. Och det finns ju de här tvillingsselarna. Det som är ju att de är kan vara väldigt bra i början. Sen när de växer så blir det tungt.
Ja, det förstår man verkligen.
Och då är det de flesta som har kanske en varsin. Eller att man har en och en. Man kan bära fram och man kan bära bak. Mm. Eller att man har varsin.
Precis. Mm. Här har ju båda föräldrarna varit hemma i nästan 3 månader. Mm. Skulle du säga att det är extra viktigt att man, om man är 2 föräldrar, att man är hemma tillsammans i början?
Absolut. Jag tänker att planera sin föräldraledighet under graviditeten och kolla upp med Försäkringskassan och så vad som gäller med föräldrapenning. Så båda kan vara hemma längre. Mm. Jag skulle vilja säga att det tar liksom 2-3 månader innan det finns någon typ av rutin här.
Just det.
Så det skulle jag absolut säga.
Mm. Vad bra. Alltså just det här med hjälp. Mm. Är det... extra viktigt när man väntar tvillingar att redan under graviditeten börja fundera på det här med barnvakter och folk som kan hjälpa till?
Ja, jag skulle säga att förbereda egentligen alla runt omkring mer. Våga be om hjälp av föräldrar.
Man behöver ju träna sig ofta lite på det.
Ja, men verkligen.
Vi är ju generellt lite dåliga liksom, på det här med att säga att det här kanske jag behöver hjälp med.
Precis, och att man specifikt kanske också säger vad man behöver hjälp med. På tisdagar precis. Skulle jag vilja att ni kommer mellan 2 och 3 för att hjälpa oss att gå ut med bebisarna i vagnen, precis. Till exempel. Ja. Så.
Eller praktiska grejer runt omkring, liksom, för att slippa det där och springa till ICA eller precis. Göra grejer.
Precis. Och så tänker jag, som i det här fallet också, när en då förälder börjar att arbeta, att man har en... Att man tänker att man har en övergång där med hjälp av andra. För det blir en stor skillnad från att vara 2 till att helt plötsligt vara ensam hemma. Att man gör den övergången lite lättare här. På mina kurser, det är faktiskt ganska många blivande föräldrar som tar varandras kontaktuppgifter. För att nu inte har nära precis. Och kära eller familj i närheten, hur skulle vi kunna hjälpas åt? Då sitter man i samma sits. Och,
precis.
Ja. Så jag skulle vilja säga i det här fallet att man gör någon övergång, att man inte att man har hjälp där när någon skriker och man blir orolig. Hur gör man?
Hej podden! Jag har 2 tvillingkillar på drygt 1 år. Jag undrar hur jag ska göra för att de inte ska jämföra så mycket mellan varandra. Jag är nervös över att det kommer påverka dem negativt framöver. Om de hela tiden får höra att den ena är bättre på något än den andra etc. När det är syskon med större åldersskillnad än 2 minuter så jämförs man ju inte på samma sätt som tvillingar gör. De jämförs till exempel aldrig med deras stora syster. Ofta får vi frågan om vi ser skillnad och om de har olika personlighet. Jag tycker att det är tråkigt att behöva jämföra dem jämt. Och jag jämför dem aldrig med andra barn i samma ålder. Tack för en bra podd och en underbar hemsida med massa tips. Ja, det här känns ju jättevanligt att man som... Jag gör säkert det själv också. När man träffar tvillingföräldrar. Att man liksom har väldigt mycket frågor kring det här. Vad tänker du? Om det här med att jämföra.
Ja, men jag förstår frågan. Det är många som har de här tankarna. Jag tänker att om man är orolig själv över att andra ska jämföra dem. Om man tänker omgivningen, så är det väl viktigt att man själv ser dem som individer. Så. Att man ser dem som enskilda individer med olika personligheter och egenskaper och kunskaper. Så. Att man då tidigt ser dem som enskilda. Att man kanske har egen tid med var och en. Att man tänker så. Att man kanske faktiskt klär dem i, inte i likadana kläder. Nej. Utan man tänker att man har dem som enskilda även där. Och senare kanske i aktiviteter och grupper. Att man har dem i olika grupper om man tänker att de mår bra av det. Tvillingar ser ju sig alltid som tvillingar och har ju en trygghet i varandra. Så jag tänker man får se från tvillingpar till tvillingpar också, vad de mår bra av.
Just det.
Men jag tror att om man själv ser dem som enskilda, så tror jag att det är lättare också för omgivningen att se dem som enskilda.
Precis.
Ja, det är lite min tanke i det här.
Ja, för det blir ju lätt kanske som om man själv... Alltså att man refererar till dem som tvillingarna istället för Kalle och Berta.
Precis.
Utan att man klumpar ihop dem lite grann.
Ja, och man kanske tycker det här att men det är ju gulligt att de har likadana kläder och så. Så där kan man väl tänka till själv om man tycker att det här är viktigt. Jag vill verkligen att omgivningen ska se dem som enskilda och inte jämföras. Så tror jag att det är viktigt att börja lite själv i att se dem så.
Bra. Mm. Vad säger egentligen forskningen? Kring det här liksom, med olika individer och alltså hur bör man hantera det här med tvillingar?
Det finns ju en del forskning och lite längre fram som pedagoger gör kanske mera. Hur ska man behandla tvillingar och så. Och det finns vissa studier som menar då att det viktigaste, lite det vi har pratat om, att det viktigaste som omgivningen kan göra är väl att bejaka då, säger man, varje tvillings olika personlighet och stärka dem till att vara egna individer. Och då när man gör det, så är inte kanske yttre faktorer egentligen så viktiga, det här som att har de likadana kläder eller ska de gå i samma klass. För då menar man, om man lyckas lyckas och ser dem som individer och att de blir trygga i sig själv, så väljer de själva senare om de vill ha samma kläder eller om de vill gå i samma klass. Så det är väl det som en del studier visar på. För omgivningens skull, menar man på, så kan det vara viktigt, om man då har enäggstvilling, att de ser likadana ut, att de har olika kläder för att behandlas då som individer, menar forskning. Och studier visar också att om man delar tvillingar tidigt i olika grupper, så uppfattar de sig själva också lättare som två olika individer och har lättare också att socialisera sig med andra. Sen får man naturligtvis, tänker jag också, se från individ till individ.
Ja, men
det här är ju generalisering.
Ja,
ja. Man är ju unik och vad man mår bra av. Så att det som är lite intressant, om man nu ska tänka studier och forskning, så finns det ju en svenska tvillingregistret. Det är vi ju i Sverige lite unika med. Sen 60-talet, där man har forskat då på tvillingar i Sverige, där ingår över 180 000 tvillingar. Det är ett jätteregister för hur man då forskar enäggstvillingar, framför allt arv och miljö, hur lika är de, och i förlängningen också, de här har ju hunnit att bli äldre nu också, de här tvillingarna, sjukdomar och sådär.
Just
så det här är jätteintressant och liksom lite världskänt, det här registret. Så att sånt pågår mycket.
Precis, så det finns ändå ganska mycket att läsa på som tvillingförälder.
Ja, faktiskt.
Om man liksom vill fördjupa sig i just vad man har forskat kring.
Ja, faktiskt.
Nu blir det en kort paus i avsnittet och vi gör plats för föräldrabikten. I föräldrabikten får du höra osminkade berättelser som avslöjar hur härligt, svårt eller skitjobbigt det ibland är att bli eller vara förälder.
Vecka 12. Och så är det ju en till, säger barnmorskan med en lugn ton i rösten. Va? Utbrister jag och min man i kör. Tvillingar. Sen fortsätter den vänliga barnmorskan kolla med ultraljud så att båda hjärtarna slår. Sen minns inte jag så mycket mer. Hör allt som i en svag dimma. Riskgraviditet, föräldragrupp för tvillingar, för tidigt födda, neo, extra kontroller, barnmorska, läkare. Veckorna går. Dags för ultraljud igen. Allt ser bra ut. Det är min största rädsla. Att något ska gå fel. Ordet riskgraviditet klingar hela tiden i bakhuvudet. Så mycket som kan gå fel. Den ena dör och den andra överlever. Båda dör eller är alldeles för tidigt födda. Jag tänker att det är bäst att förbereda mig på allt. Har emellanåt svårt att njuta av graviditeten. Tänk om de kommer snart. Bäst att packa BB-väskan fast vi bara är inne i graviditetsvecka 24. Mellan varven sköljer ändå någon slags stolthet över mig. Känner mig utvald. Tänk att just jag fick äran att vänta tvillingar. Jag måste vara extra speciell. Går stolt över stan så rakryggad jag bara kan. Ser alla andra kvinnor som väntar ett barn och tänker att de inte är utvalda som jag. Kul för dem att de ska få ett barn, men extra kul för mig som ska få två. Vecka 38. Inga tecken på att bebisarna vill komma ut. Får planerad igångsättning och efter 2 dygn sätter det fart. Ettan kommer ut, men tvåan vill inte. Läkaren trycker på nödknappen för kejsarsnitt. Allt går snabbt, för snabbt, hänger inte med. Flyttas, åker hiss, sövs och sen är allt svart. Lever hon? Vaknar upp i ett mörkt rum. Var är hon? Lever hon? Hallå? En sköterska kommer fram och lugnar mig. Hon berättar att tvåan lever och mår bra. Några veckor senare. Vi överlevde. Vi är hemma. Alla är trötta. Ingen får sova på nätterna. Men det är ändå rätt fantastiskt. Wow, de är verkligen två. Coolt. Känslorna pendlar mellan eufori och nattsvart mörker och allt däremellan. Har lättare att ta till mig tvilling 1. Det känns som jag älskar tvilling 1 mer än tvilling 2. Om man känner så. Jag känner så i alla fall.
Efter några månader jämnar det dock ut sig och jag älskar båda två lika mycket. Tiden går och jag känner mig inte så utvald längre. Det mesta blir vardag och rutiner. Jag är ibland avundsjuk på dem som bara fått en bebis. Vilken lyx. Ingen kan förstå hur det är att ha två, bara andra tvillingföräldrar. Så fort jag går ut får jag svara på frågor som: är det tvillingar? Kan du se skillnad på dem? Har ni tvillingar i släkten? Och stackars dig, vad jobbigt det måste vara. Alla dessa frågor är roliga i början, men nu är det inte lika roligt längre. Några år senare spänner barnmorskan ögonen i mig och säger: det är två. Du skämtar, säger jag. Vi ville ju testa hur det var att bara ha hand om en bebis och vara gravid med ett barn. Så blev det inte. Med planerat kejsarsnitt föddes våra tvåäggstvillingar, en pojke och en flicka. Stora, starka och friska. Allt var så mycket enklare andra gången. Vi visste rutinerna och slapp läsa på så mycket. En sak var dock gemensamt med de båda graviditeterna, den ständiga oron att något skulle gå fel. Antar att det hör till föräldraskapet. Det finns alltid något att oroa sig för. Till dig som väntar tvillingar. Lyllos dig. Det är superjobbigt men samtidigt underbart. Du är speciell, utvald. Lägg ner alla måsten. Bosätt dig på golvet med dina bebisar så att du inte behöver lyfta så mycket. Det blir lättare med åren. De första åren är värst, men sen kommer du ha igen allt slit. De leker med varandra, bråkar såklart, men det är en bra lärdom för dem. Tänk vad mycket konflikthantering de lär sig automatiskt. Jag och min man är så glada över vad vi har fått, och vi har lärt oss att vi orkar mer än vad vi tror. Och skulle vi inte orka så finns det hjälp att få. Så till dig som inte orkar, ta hjälp. Det blir bättre.
Det var föräldrabikten och strax fortsätter avsnittet. Men du, vi är många som vill höra din bikt här i Rulla vagn-podden. Den kan vara lång eller kort, glad eller ledsen. Självklart får du vara anonym. Maila din berättelse till oss på podd@rullavagn.nu. Din berättelse kan betyda mycket för någon som lyssnar. Så maila podd@rullavagn.nu.
Rulla vagn hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullavagn.nu. Hej! Jag väntar monokoriotiska diamniotiska tvillingar och förstår att det är en högrisk graviditet. Jag går varannan vecka på ultraljudsundersökningar för att kolla att de växer som de ska, kolla blodflödet och så vidare. Dessutom går jag varannan vecka på uppföljning hos barnmorskan som kollar mina värden. Min fråga är angående sjukskrivning på grund av tvillinghavandeskap. Jag har förstått att det är vanligt att man blir sjukskriven. Men hur farligt, inom citationstecken, är det att jobba vidare om alla värden är bra och man mår bra? Är det dumt och egoistiskt att ignorera rekommendationerna om vila? Eller kan man lyssna på den egna kroppen och jobba vidare? Ja, jag fick träna lite här innan jag skulle läsa den här frågan. Och har även googlat på de här begreppen. Mm. Och då förstod jag väldigt fascinerande att det finns ju väldigt många olika typer av tvillingar. Det är ju superintressant. Mm. Just den här typen då är alltså enäggstvillingar som delar moderkaka och har en gemensam yttre fosterhinna, men inre egna fosterhinnor. Mm. Är det rätt då?
Ja, absolut. Ja. Så är det.
Ja. Kan du inte berätta lite om det här? Alltså att det blir liksom olika typer av tvillingar. Det var ju superintressant.
Ja. Dels har man ju då, om man skulle begreppen, då är det tvåäggstvillingar.
Mm.
Som kan vara olika kön och det kan vara samma kön. Och de är ju lika olika som vilka tvillingar eller vilka syskon som helst.
Just det.
Där då varsin tvilling ligger i två varsina hinnor helt enkelt.
Mm.
Med varsin moderkaka. Sen är ju inte sanningen, det är inte riktigt så enkelt alltid. För det här tittar man ju på ultraljud så. Och när man tittar på ultraljud så kan det vara så att man inte ser två självständiga moderkakor. Det kan vara så att de har vuxit ihop till en helhet. Men i grund och botten ska de ha två olika moderkakor. Sen har man ju enäggstvillingar som i det här fallet nu. Och då kan man antingen vara då som att man i det här fallet har en gemensam yttre fosterhinna. Och sen så har man varsin inre fosterhinna som i det här fallet. Eller så kan det vara så att båda två ligger i en gemensam både yttre och inre fosterhinna då.
Mm.
Och sen så är det som i det här fallet, i de flesta fallen så har ju enäggstvillingar en gemensam moderkaka. Det har de till 70% ungefär i fallet, så, och det är väl säkert som här nu då. Men ibland så kan de här även ha två moderkakor. Och det beror då på när ägget efter befruktningen, när det här ägget delar sig. För det gör det ju på enäggstvillingar, man blir identiskt lika då.
Mm.
Man får ha samma arvsmassa, man har samma kön. Så delas det här ägget ganska tidigt, så får de två moderkakor. Delade sig som i de flesta fall lite senare, kanske efter dag 5-6, så får man en gemensam moderkaka.
Mm. Är inte detta jättefascinerande?
Ja, visst är det. Och då finns det också studier, om man nu skulle säga det, som är lite roligt. Vad händer med tvillingar där delningen är tidig och delningen är sen? Så det finns mycket spännande i det.
Ja, det var ett litet sidospår till den här frågan. Men jag tyckte detta var så spännande.
Precis.
Just, ska vi börja lite här med att bara prata generellt om just så här, vad skiljer en tvillinggraviditet från en, om man säger, en vanlig graviditet med ett barn?
Mm. Det som är typiskt är väl att för de flesta att man i början har faktiskt mera illamående, det är väl ett symptom.
Okay.
Ja. Mm. Vad som är skillnad tycker jag också är att symptomen kommer mycket tidigare än när man väntar ett, och de kommer plötsligt. Så att man får ju det här med trötthet, svullnad, både fingrar och tår och ben.
Mm.
Mera sammandragningar, ryggont och halsbränna och
lite extra allt.
Ja, man får lite extra, man har två. Ja, lite faktiskt dubbelt upp. Och det som är, om man nu ska gå i frågan här med sjukskrivning,
ja,
så är vi ganska liberala, vi som jobbar med sjukskrivning. Och det handlar om att man kan må så himla bra och tycker inte att det är någon konst på något sätt. Men sen kommer det så plötsligt, och det är det ofta som är skillnaden när man väntar ett, när det liksom lite stegvis. Men jag känner av symptomen och här kommer det från en dag till nästa.
Okej.
Och då blir man ganska slut och trött. Så det tycker jag nog är lite skillnad här.
Vad tänker du då kring hennes fråga här? Borde hon sjukskriva sig, eller?
Nej, men jag tänker att man ska tänka till lite grann.
Mm.
För man kräver ju, man behöver ju ha de här krafterna till efteråt också.
Mm.
Sen är det ju då också beroende på hur man mår och rent medicinskt också. Det är ju, skillnaden är ju att man går ju på tätare kontroller hos sin barnmorska och har olika upplägg beroende på vilka tvillingar det är. Men jag tänker att man ska tänka till, för många, när vi pratar om det i grupp också, är att nej, men jag mår så bra, jag mår bra av att jobba. Och det är ju en viss poäng, men att det kommer ganska plötsligt.
Mm.
Som man tjänar på faktiskt att ta det lite lugnt.
Just det.
Ja.
Mm. Men en sån här sjukskrivning gör man i samråd med sin, eller liksom det är någonting som ens barnmorska förordar i
Absolut.
Så fall.
Absolut.
Ja. Och då bör man lyssna.
Och det som är typiskt då är ju en del sammandragningar tidigt. Och får man för mycket av det, så är vi ju rädda att de här bebisarna kommer för tidigt.
Just
så det är därför också. Att man, då vet man med sig att vilar man mer, alltså, så minskar de där lite grann.
Just det.
Sen är det ju som med allt, vi får se från kvinna till kvinna här.
Precis.
Hur man mår. Och,
Det här med just risker kring en tvillinggraviditet, vad är liksom det vanligaste som man är orolig för?
Det vanligaste är väl det här att de risken för att de ska födas för tidigt.
Mm.
Och därmed är lite mindre födelsevikt. Mm. Och risk också för hur fostrarna, hur bebisarna växer i magen. Och, det finns ju en del risker också för mamman. Man säger ju att det är en riskgraviditet. Det finns en högre risk att mamma får högre blodtryck. Och att de får lägre järnvärden. Man har lite högre risk för att få graviditetsdiabetes. Så att det är en belastning för kroppen. Mm. Man ska jämföra symptomen. Man brukar jämföra när man väntar tvillingar och är i, när vi pratar graviditetsveckor. När man är i graviditetsvecka 30 så är det som att vara i graviditetsvecka 40 när man väntar ett barn. Så att
just det.
Man blir ju tung och stor och en belastning på kroppen.
Mm. Precis. Just det här med att de riskerar att födas tidigt. Vad är orsakerna liksom till att de ofta gör det?
Mm. Man skulle säga rent generellt så 50% föds lite för tidigt.
Ja, de gör det.
Ja. Och det är väl att livmodern blir så pass utspänd tidigt. Mm. Och man har ett mera tryck ner på den här livmodertappen när bebisarna ska gå igenom. Och att man har mera sammandragningar på grund av att livmodern blir så utspänd tidigare.
Just det.
Så att det är därför så att den börjar aktivera sig där.
Mm.
Mm, och då vet vi att drar vi ner på tempot och tar det lite lugnare så kan de här sammandragningarna minska.
Okej. Okay. Om vi går in lite på det här med förlossning. Om vi börjar med en vaginal förlossning. Hur skiljer sig det åt? Nu pratar jag om det, om en vanlig förlossning. Ja. Men nu menar jag med ett barn.
Ja, ett barn.
Kontra två tvillingar.
Ja. Egentligen inte så mycket. Jag brukar säga att man har ju, förlossning är ju olika stadier.
Mm.
Då har man ju dels ett öppningsskede när bebisen ska tränga ner och sådär. Och jag brukar säga att man vinner ju ett öppningsskede och så får man två barn istället. Där. Så att man ska ju faktiskt bara öppna sig en gång. Så den skiljer sig inte så hemskt mycket. Det som skiljer sig blir väl den här kryssningsfasen, det vi kallar utdrivningsskedet då.
Mm.
När väl ett barn har fött så blir det ju väldigt mycket plats kvar i livmodern. Det har ju legat två där och helt plötsligt blir det ju mera tomt där inne. Det som är viktigt är att vi leder ner, som vi säger, tvilling. Vi kallar dem ju alltid tvilling 1 och tvilling 2.
Okay.
Och att den här nummer 2 som kommer, att man leder ner den så att den kommer i ett läge så att den kan födas då vaginalt. Att den kommer med rumpan först eller huvudet först då. Att den inte lägger sig på tvären.
Ja. Vill man ha rumpan först? Eller det, så kan det bli.
Ja, det spelar egentligen ingen roll när man är bebis nummer 2. Okay. För då finns det ju en passage ut.
Ja,
så att då har ett barn redan gjort plats där.
Ja.
Så att nummer 2 spelar inte så stor roll hur den kommer.
Okay.
Men det är mer att det blir lite mer aktivitet där när bebis nummer 2 ska komma ut. Att det blir rätt. Så att det skiljer sig ju och att man är lite mera människor kanske inne på rummet. Vi behöver vara flera barnmorskor och så.
Just det, precis.
Så det är väl det som skiljer sig.
Ja.
Ja.
Jag läste att ungefär hälften av alla tvillingförlossningar är med kejsarsnitt.
Mm.
Ja. Skulle du säga att liksom återhämtningen eller någonting annat skiljer sig där mot om man får kejsarsnitt med ett barn?
Nej, jag skulle väl säga hälften ungefär sker med kejsarsnitt och det beror ju på lite olika saker där, beroende på tvillingarna och vikt och läge och kan vara även medicinska orsaker på mamman eller det som vi kallar humanitära indikationer också varför det blir kejsarsnitt.
Mm.
Men återhämtningen skulle jag väl inte säga skiljer sig nämnvärt. Det är ju en bukoperation vad det innebär så. Och viktigt som vi alla kejsarsnitt att ta det lugnt i början och att man är bra smärtlindrad och inte lyfta för tungt och så.
Just det.
Mycket tycker jag återhämtningen handlar faktiskt om hur mycket du har kunnat vila innan.
Ja, just det.
Så att man inte är helt slut fram till förlossningen utan man faktiskt har kunnat vila lite grann innan.
Just det. Är det något annat som är viktigt just om man lyssnar på det här och är gravid till exempel med tvillingar? Är det något annat som är viktigt att lyfta upp kring liksom skillnaden mellan en bebis graviditet och två?
Nej, inte rent. Alltså, som jag sagt lite med symptomen, att man är lite lyhörd och att man att det är tungt att vänta två när man kommer fram i veckorna. Att det blir en stor skillnad. Men framförallt det här med att man vilar så mycket man kan. Tillräckligt med sömn. Jag brukar ha de här fem grejerna. Vila, kunna vila. Tillräckligt med sömn. Att man äter regelbundet.
Just det.
Det finns ju så mycket bebis i magen så att det finns inte så mycket plats för den här maten. Så man får äta lite ofta faktiskt och lite mindre mängder. Sådär. Försöka att röra på sig. Motionera i sin takt med lite promenader och så. Så att det är väl rent generellt så.
Ja, precis. Vi pratade om det lite innan vi körde igång just den här liksom omgivningens reaktioner när man berättar att man är gravid med tvillingar. Att det blir ofta så här, oj, hjälp, hur ska det gå? Oj, är det två? Oj. Är det liksom, hur tycker du att man ska tänka kring det och sådana kommentarer som man får?
Nej, men jag tycker också det att det, är ju, det säger de flesta tvillingföräldrar att vi fick omgivning just säger det. Oj, stack. Oj, vad jobbigt det här kommer att bli och sådär. Men jag tänker också att man ska lyfta det som faktiskt är bra, att man blickar lite framåt och sådär, och att man tänker att det kan vara tufft det här första året, men att man bara tvillingföräldrar egentligen får ju veta att tvillingar verkligen ger dubbel glädje. Jag tänker att man ska också tänka på det som är så himla bra i det här. Att man får ju faktiskt två bebisar och behöver bara ha ett öppningsskede med smärta och allt.
Det är
bra. Ja, men bara det och så får man två bebisar. Och att man tänker att de har ju alltid en kompis. Oftast det är ju så att de är tryggare och de har en lekkompis att leka med. Man får liksom dubbelt med kramar och dubbelt med pussar och så. Så att det finns ju, jag tycker man ska vända det. Man får så mycket tillbaka.
Det är härligt.
Ja.
Hej, tusen tack för en intressant podd. Vi upplever att våra tvillingar på 2 år och 4 månader är ganska jämlika, men det blir såklart en del bråk till och från. Och säkert en hel del orättvisa utan att det är meningen. Nu undrar vi, hur kan vi hjälpa barnen att skapa en sund och jämlik relation på längre sikt? Ja, vilken intressant fråga. Bara så här generellt, hur skulle du säga att liksom syskonrelationer mellan tvillingar skiljer sig mot, om man kallar det då, för vanliga syskon med några år emellan? Vad blir liksom skillnaden?
Ja, jag tror att relationen den skiljer sig nog till viss del. Så. Jag tänker att det är viktigt att vi har i bakhuvudet att de är tvillingar ändå med speciella band. Och har faktiskt en trygghet med att ha varandra. Jag tänker att födas och växa upp som tvilling tillsammans, det påverkar ju faktiskt deras utveckling och personlighet. Så det får vi ju inte glömma av där. Men viktigt att se liksom egenheterna i det här. Även om de kan vara jämlika i mycket så finns det ju verkligen skillnader på dem. Så jag tänker att man ska behandla dem utifrån det.
Just det. Vad tänker du lite om frågan här? Hur skapar man en sund och jämlik relation på längre sikt? Det är en ganska stor fråga. Har du några tankar du vill skicka med?
Nej, men lite som vi kanske som vi sa innan också, att man så tror jag det är extra viktigt att föräldrar och omgivning här behandlar dem som att alltså att de är individer. Jag tror att det är jätteviktigt och att de får umgås med egna vänner också för att socialisera sig. Har man någon, om det är mycket bråk också, så kanske det är bra att socialiseras och umgås med andra så att man inte nöter på varandra hela tiden här för att undvika bråk. Då, om man nu tycker att det här blir för mycket. Så viktigt när de blir lite större att de får umgås med andra också. Var och en för sig.
Just det. Skulle du säga att det också är lite, alltså ganska naturligt? Att det blir lite bråk mellan de här två. De är ju ändå 2,5, ja, vilket är en ganska, är ju en liten stökig ålder innan de lurar ut alla de här sociala reglerna och sånt.
Ja,
där.
Precis. Och jag tänker man inte ska tänka kanske så mycket att de, att det är mycket extra bråk för att de är tvillingar. Det är klart att de är jämlika och att de nöter, att de går på varandra hela tiden, men bråk får man ju nog räkna med att det finns till en viss nivå här och även mellan vilka syskon som helst så.
Just det. Hon skriver ju här också att det blir en del orättvisa, kanske utan att det är meningen. Vad tänker du kring det?
Jo, men så är det nog. Och alla föräldrar dras säkert med den känslan i alla, mellan alla syskon och mellan sina barn. Så jag tänker
jag
att,
instämmer.
Ja,
det är ju jag, så. Det är troligtvis omöjligt det här, den här bilden av att man ska vara totalt rättvis.
Ja, jag tror att det ger sig i förlängningen. Man är rättvis där och orättvis kanske där och sen jämnar det ut sig. Och jag tänker inte att det är specifikt kanske då för tvillingar att man behöver tänka så, utan jag tror att alla dras lite grann med den känslan.
Hejsan! Väldigt kul att ni ska göra ett avsnitt om tvillingar. Jag har 2 frågor. Som tvillingförälder går det inte en dag utan att man känner sig så oerhört otillräcklig. 2 barn med samma behov samtidigt, men inga extra armar. Har ni några bra tips på hur man kan hantera känslan av otillräcklighet? Och så 2. Jag har 2 tjejer som snart fyller 1 år. De är enäggstvillingar. Deras personligheter skiljer sig väldigt mycket åt. En lugn liten filosof som gärna sitter och staplar klossar. Och en paja som röjer runt och vill ta plats. Hur ska vi göra nu och framöver för att inte en ska hamna i skymundan? Vi vill ju gärna uppmuntra deras olika personligheter också. Tack för en superbra podd. Tack själv. Ja, ska vi börja med den första frågan? För jag menar, som förälder till en bebis så liksom dras man ju med den här känslan av otillräcklighet. Så jag kan ju bara föreställa mig hur det känns när man har 2. Handlar det här till viss del om att gilla läget och inse att det bara inte går hinna med bådas behov samtidigt hela tiden? Eller hur ska man tänka? Har du några bra råd?
Ja, alltså jag tänker att man kan förbereda tålamod lite grann. Att man faktiskt kommer känna sig otillräcklig. Det kommer vara perioder. Och man gör så gott det går. Jag tänker att man förbereder sig. För jag tror att de alla kommer ha den där känslan. Och att man hjälps åt så gott det går. Be om hjälp, som vi var inne på i en fråga.
Precis.
Att man faktiskt, det är så lätt att säga att kan ni hjälpa till och så blir det ingenting mer. Men att man faktiskt ber specifikt om hjälp. Och sen är det ju egentligen inte att en bebis skriker medan man byter blöja på den andra. Det är ju inte hela världen. Man får liksom förbereda sig på att det är ingenting som händer om någon skriker. Att man, jag tror att man vänjer sig till det till slut. Och sen blicka framåt, tänker jag. Livet är lite tufft där i början med mycket att göra, men bara tvillingföräldrar får ju veta att tvillingar verkligen ger dubbel glädje och att man tar fram det här som är positivt i att man tänker det kommer vara så mycket som är positivt att ha 2. Och tänka just att de har alltid en kompis, alltid någon att leka med, alltid har någon trygghet i botten så. Och som förälder så får man ju dubbelt av allt det som är bra också. Dubbelt med kramar och dubbelt med pussar och så. Så att jag tänker att man ska blicka lite framåt. Mm. Först och främst förbereda lite tålamod. Så.
Precis, och vi har pratat ganska mycket om just det här. Liksom att hur viktigt det är att skapa lite tid kanske för sig själv. Just för att fylla på med energi. För att orka de här stunderna. Ja. Och det kanske blir ännu viktigare I och med att det kan bli så pass intensivt med två.
Mm. Och att man har den där första tiden som är lite intensiv, men att det lägger sig, och en del upplever det faktiskt. En del tvillingföräldrar upplever inte alls att det är jobbigt, så man får inte ta bort det heller.
Nej, men precis.
För man har ju en omgivning som ställer
på.
Ja, ja, att det är så. Det finns faktiskt många som absolut inte känner igen sig i det här. Så att det finns alla bitar i det här.
Mm.
Så att det är viktigt att ha den tanken också.
Bra. Om vi tittar lite på den här fråga två här.
Mm.
De har ju kanske ofta, precis som med alla barn generellt, olika personligheter. Och just det här att en dominerar. Hur ska man tänka kring det?
Mm. Och det är väl och ny det här att se dem som en och en individer. Det här är ju inte så ovanligt att det kan vara så. För de, som sagt, även om de kan vara enäggstvillingar, så kan de vara jätteolika i temperament och hur de är i personligheter. Och jag tänker om man märker i förlängningen där att ena tvillingen kanske mår faktiskt lite dåligt över att den andra är dominant, eller som i det här fallet någon som förstör, kanske man sitter och försöker och man är lite lugnare. Så kanske det är ännu viktigare sen att man faktiskt delar på dem lite grann i grupper framöver. Så att man får umgås också med olika personligheter, och den som kanske då är dominant får möta andra barn som kanske också är lite dominanta, och så får man lära sig att handskas med det. Så att jag tänker att man bryter lite där och tänker till där. Så.
Lite som du var inne på förut, att tvillingarna själva får komma tillbaka liksom till den här tvåsamheten istället för att man hela tiden har dem i det.
Ja.
Hej, kul att ni vill göra ett avsnitt om tvillingar. Våra tvåäggstvillingar är nu 8 veckor och jag och min sambo har frågor om synkning. När kan man förvänta sig att de kan bli synkade med varandra? Och hur gör man för att synka dem vid matning samt sövning? Ibland har den ena tvillingen haft en natt där den har sovit sämre och tar då igen det på morgonen, medan den andra är pigg och inte vill sova. Hur ska man göra i detta läge för att synka från början? Det vi har gjort nu är att låta det trötta barnet sova en extra stund, och sen efter 40-60 minuter så vaknar det självmant. Men då blir det pigga barnet trött och redo för att sova. Vi lägger båda i vagnen och ofta somnar båda barnen under promenaden, men olika fort och länge. Är det så vi ska göra, eller borde vi väcka båda samtidigt på morgonen? Tips mottages gärna. Ja, det här med att synka tvillingar känns ju lite som ett framgångsrecept. Hur ska man tänka kring det här?
Mm. Nej, men det tänker jag också. Att det är räddningen lite grann här. För att få någon sorts tid för vila själv. Så. Mm. Att man synkar barnen. Att man lägger dem och väcker dem samtidigt. Och att man faktiskt kan göra det ganska tidigt. Så.
Så du skulle rekommendera här att de inte låter, om man säger det, trötta barnet sova vidare.
Nej.
Utan att de väcker för att på sikt få in de här rutinerna.
Ja, jag skulle nog göra den rekommendationen. Ja. För om man nu tänker att vi vill ändra någonting i det här. Att vi får ingen vila någonstans emellan. Utan i det här fallet så kommer ju nästan ett barn vara vaket hela tiden.
Just det.
Och man kanske blir hungrig i olika tider. Så att jag skulle säga att man väcker dem samtidigt. Även om man kanske har två barn där som är lite energiska och vill ha mat här och nu. Men att man på något sätt försöker synka dem.
Just det. Mm. Här är de 8 veckor. När är det rimligt? För jag menar, när de är så här pyttenyfödda har de ju liksom sitt eget på något vis, en egen dygnsrytm där de vaknar och äter och sover och håller på.
Ja.
När är det liksom rimligt att tänka att man kan synka dem?
Ja, för de är ju så små som sagt i början och beroende på hur små de är. Det kan ju vara så att de är för tidigt födda.
Ja, men precis,
då krävs det ju lite extra. Mm. Men om vi säger att de är normalstora och inte behöver någon påfyllnad av extra mat och sådär, så tänker jag att 2-3 månader, man får räkna att det tar så länge innan det finns någon sorts rytm i det. Och då är det ju den här tiden som man hoppas att man förhoppningsvis kan vara två i det här då, eller få hjälp, ta hjälp.
Så egentligen att vänta in tills man själv ser någon typ av mönster i barnen sover. Och då försöka börja och synka ihop dem.
Ja. Jag tänker att, man kan faktiskt börja med den här synkningen tidigt. Men att det faktiskt också kan ta lite tid. Man får ha tålamodet där.
Skulle du säga att det funkar för alla? Alltså att de blir synkade? Jag tänker att vi har varit inne väldigt mycket på det. Att de kan... liksom hos olika personligheter och alltså de är liksom precis lika olika som bebisar generellt. Funkar det för alla det här med att, liksom att synka och få till det?
Det här är ju naturligtvis så olika, men jag tänker om man börjar ganska tidigt med det här så tror jag att chansen är större att det går fortare. Mm. Att man gör det relativt tidigt när de är små så ser man någon tendens att det kan ske lite snabbare det här. Sen är det ju som med alla oss människor. Vi är så himla unika och olika vad vi behöver. Ja. Och ibland får man också bara hänga med i det där och göra så gott det går.
Precis. Ja. Mm. Alltså just det här med att lägga två barn och liksom jag tänker när de blir lite större och så här. Har du några liksom konkreta råd som är specifikt när man har två?
Ja, det här är ju en jättesvår också. En svår fråga, för i och med att man är så olika och vad man har med sig. Så, men det finns så olika rutiner. En del hör man, vi har alltid ett kvällsbad, då kommer de ner i varv. Eller vi läser alltid någon saga, eller vi har någon, för att de ska komma ner i varv helt enkelt där. Så det är väl lite vilka rutiner man känner, men att man varvar ner inför läggning, hur man vill ha dem. En del har ju, beroende på hur stora de är, men i förlängningen om man har sängar jämte varandra, så de har någon viss av närhet i alla fall. Ja, att de står parallellt och man har liksom, de har sin närhet av varandra så. Så när de är nyfödda så har de ju mycket glädje, om man säger så, av varandra i och med närheten. De är ju vana att vara nära. Så man vinner ju mycket på att ha dem nära.
Just det.
Så har man när man väl kommer hem sen och man har kanske köpt två sängar för att de behöver det förlängningen. Men lägg dem verkligen i samma säng det första. Mm. Så att de har tryggheten och där är de tryggast. Så att det är väl ett tips. Så man kan lägga dem på tvärsen först. De är ju så små så att man kan lägga så har de massa utrymme. Mm. Sen kan man lägga dem jämte varandra. Och sen lär man märka när de blir liksom för stora.
Att de kanske börjar störa
varandra
lite.
Precis, och då kanske man får ta till den där andra sängen. Men att man tänker att de är nära varandra. Det är väl ett tips när de är så där små.
Oj, oj, oj. Idag hade vi ju kunnat behöva hålla på dubbelt så länge, men det var tyvärr den sista frågan. Stort tack, Susanne.
Tack själv.
Och om du är nyfiken på att gå en tvillingkurs eller någon annan föräldrakurs, kika gärna in på babygruppen.se. Fortsätt också gärna skicka in frågor om tvillingar till podd@rullavang.nu, så kan vi ta ett specialavsnitt snart igen. Om du är gravid så vill jag också tipsa dig om att vi om några veckor djupdyker i frågor om förlossning och graviditet med barnmorskan Asabea Britton. Ta chansen och skicka in en fråga till henne pronto. Vi hörs igen nästa vecka. Dagens avsnitt av Rullavagnpodden sponsrades av Kry, Bugaboo och Semper.